I största delen döda människor i Beatles har gett, inte ens då kan man liksom få lugn och ro.
Alla
de gav
in.
Ut en ny låt och massor med killar blev helt till sig i trasorna.
Bästa tiden på året, är det inte det?
Oh ja.
När man får blicka tillbaka. Se hur det blev.
Aha, du menar så. Ja,
eller
ja, det är trevligt.
Jag vet inte om det är därför jag är glad eller om jag är glad för att jag är lite jetlaggad. För att vi spelar in där precis när jag kommer tillbaka från min USA-resa som vi ska återkomma till lite i podden. Eller om det är för att jag fått min påse i tidningen har ju en serie som heter Malmökampen. Som du, Rakel, har varit mycket involverad i.
Exakt.
Slash kommit på idén till. Och nu har jag egentligen fått min möllankasse med den rosa... Är det en panter eller en tiger?
Det är en tiger.
Men jag tror också att det är dagens ämne som gör mig lite glad. För att vi har sagt att vi bara ens ska titta tillbaka lite på året som gick. Vi gör ingen allt omfattande årssammanfattning i denna podd, utan vi håller oss till varsitt ämne, eller hur?
Här har vi inga plikter.
Men?
Och jag vill bara säga också, Ida, att jag har varit jetlaggad många, många gånger i mitt liv.
Mm.
Och det är så kul att du är det just nu. För att det är en så härlig känsla, för att man känner sig lite galen också, men på ett friskt sätt. Alltså.
Vad som helst kan hända.
Exakt.
Jag vaknade 4:30 och var så jävla glad. Vi får se, jag håller med. Maria, du
hej.
Sa hej. Du sa innan vi gick in i studion att det har varit killarnas år.
Alltså jag vet inte hur det är med er, men jag har en rubrik på min spaning. Eller jag har två rubriker för jag kunde inte bestämma mig.
Mm.
Och den ena är, det är Innova kille. Och den andra är jävla karar.
Så Maria.
Väldigt Maria.
Alltså för 4 år sedan så var det ett reportage i DN om att den manliga författaren var död. Det året, alltså det här, då gjorde DN en undersökning. Det var väldigt allvarligt det här. DN gjorde en undersökning som visade att 72% av de debuterande skönlitterära författarna var kvinnor. Och det var ja, ni fattar. Och det var också mest kvinnor som sökte till skrivarutbildningarna. Så då var liksom vinkeln, nu slår kvinnorna tillbaka. Nu får männen liksom lugna ner sig lite. Nu har de haft sin tid. Och det var till och med så här sida upp och sida ner med ett gruppsamtal där Stefan Lindberg, Johan Heltne och Jakil Den.
Vilket gäng!
3 killiga killar bedyrade att den manliga konstnären inte var död, för de fanns ju och de var män och så vidare. Men nu har det då gått några år och jag vill säga, det är lugnt. Det är lugnt. Förhör här.
Skönt att höra.
I år var det 3 män som vann Augustpriset. André Walden, debutant dessutom. Per Svensson som skrev om Zorn, också man. Oskar Kron som vann barnkategorin.
Förutom att de är män är både Per Svensson och Oskar Kron medarbetare på kultursidan.
Mm.
Måste jag flika in som
precis,
chef?
Men ja. Just nu är det bara deras kön som är viktigt för Maria.
Ja. Men det var ändå bra och relevant info.
/ reklam. Ja.
Och sen Bookerpriset vanns av irländaren Paul Lynch. Och Nobelpriset. Vi minns alla det här. Fosse här. Norrmannen Jon Fosse fick Nobelpriset i litteratur. Jag tänkte också på det här idolporträttet, helt crazy idolporträttet som Babel gjorde på Jonas Hassan Khemiri.
Du kan inte släppa det.
Nej. I Babel där han, det var verkligen, här har vi höstens stora författare och han är dessutom en riktigt, riktigt snygg karl. Så sa det reportaget. Och sen så får man
en mindre snål person hade ju då kunnat säga att det var liksom en feministisk vändning att de gjorde ett porträtt för dem, för den kvinnliga publiken. Men så känner inte du.
Var det nu mig du kallar för snål?
Fortsätt.
Och sen, vad var snackisen i höstas? Det måste väl ändå ha varit att Bret Easton Ellis kom hit. Mm. Och det var liksom timslånga köer på folk som ville ha autografer i både Malmö och Stockholm.
Just det.
Mm. Och selfies och så.
Ja, det var lite överraskande. Ja.
Så... ja, det är lugnt på den fronten. Det kommer inte vara så att kvinnorna tar över litteraturen. Inte riktigt än i alla fall.
Du har inte nämnt det här med att Victor Malm utblåste en killkris på kultursidorna också. Att det är för få killar som skriver på kultursidor.
Men det han hade ju inte, det var ju, kan ju inte ha varit en siffra rätt.
Det beror på om man räknar, för om man räknar alla texter Victor Malm själv skriver på Expressen Kultur så är det väl kanske 90% eller något sånt. Sen lägger man till Joel Hall då. Killarnas kultursidor är hemma. Ja.
Mm. Och alltså, vad har blivit uppmärksammat på kultursidorna? Patrik Lundberg, han skriver både att han inte skulle bli någons pappa och att han väntade barn under året som gick. Jens Liljestrand skrev bara för någon vecka sedan att han har förstått att han inte är trevlig.
Och likeable-debatten utbröt.
Ja, jag måste säga att jag känner igen mig lite där.
Va?
jag tackar Jens
för
lite insikter.
Om?
Att man inte ibland förstår hur man själv är.
Ah.
Tack Jens.
Okej. Okay. Men då är det väl jättebra att vi har den här podden där bland annat jag då titt som tätt förklarar hur du är.
Har jag ett case eller?
Ja.
Ja.
Har du räknat? Eller när det dyker upp en kille källa, så tänker du en till.
Källa feeling. Jag har inte räknat och jag har uteslutit en massa för att du drog hem detta. Men det är också, för några avsnitt sedan så pratade vi om de här känsliga killarna som har dels Aftonbladets Fredrik Wikingsson intervju där han var så himla misslyckad, och Jonathan Unge och Peter Apelgren som satt hos Carina Bergfeldt och var så såriga och öppna liksom.
De har tagit sig in på en av våra marknader, tjejmarknaden.
Per Wiksten har suttit och gråtit sig igenom Så mycket bättre under hösten.
Tycker du,
rubriker om detta.
Så de har tagit sig in på ett tillfält som var kvinnligt kodat, att ha känslor offentligt.
Ja, lite grann. När vi vänder ryggen till så plötsligt så är de där.
Är du positiv eller negativ till den här trenden?
Jag är negativ. Jag gillar killar i och för sig, men jag är ändå negativ. Jag vill bara tillägga en liten sak om musiken. För att visst, Taylor Swift blev årets, vad blev hon? Årets person. Är det man blir i Time?
Årets mamma. Nej.
Men vem var här i somras och spelade? Springsteen.
Det kan du väl ändå inte vara emot.
Lika mycket, nej, men lika mycket hallå som vanligt. Vilken svensk artist var det mest hallå kring i somras under turnésäsongen då? Benjamin Ingrosso, kille. Vad har hänt i höst? Stones. Rolling Stones har gett ut ett album. Allmänt hyllat.
Ja. Skojar.
Killar.
Beatles.
Alltså, i princip, till största delen döda människor i Beatles. Har gett, inte ens då kan man liksom få lugn och ro.
Alla
de gav
in.
Ut en ny låt och massor med killar blev helt till sig i trasorna.
Blev inte du också till det av att Beatles släpper AI Beatles? Släpper en låt?
Nej, inte jätte. Jag tyckte om den här Get Back när man fick se en miljon timmar när de satt i studion. Tyckte jag var underbart, men den här låten vet jag inte. Det är det är bara anhopningen så här, och inga väninnekörer kan liksom råda bot på det här. Det måste liksom, det är det gamla vanliga, man måste hela tiden. Jag tycker det är jättekonstigt att Augustpriset går till tre män. Jättekonstigt. Det är för dåligt.
Vem borde ha fått det då?
Ja, men det jag tycker, kanske det var fel redan på nomineringen i så fall. Hur kunde inte Stacken vara nominerad av Annika Norlin? Hur kunde inte Agneta Pleijels, den Sniglar och snö, eller liksom alla hennes, hur kunde det inte vara August nominerat? Mycket, mycket konstigt.
Eller Sofia Stenströms alldeles fantastiska roman Tomt bo om en crazy mamma som är besatt av sin dotter som var helt otroligt bra.
Ja, men det fanns verkligen, det fanns verkligen alternativ. Och det är också så här, jag, alltså jag är också själv skyldig till det här. När man inte så här, kanske tänker efter, så blir det. Madonna var ju också här i höstas. Hyfsat stor artist ändå. Vad hände då? Ja, men då satt jag i radion i Godmorgon världen och pratade om hennes så här, ålder och alltså den här kritiken hon har fått för att hon beter sig inte som en 65-åring ska. Så här. Istället för att lyfta fram hennes musik och hennes artisteri. Så jag är också besviken. Jag är också besviken på mig själv. Det var dåligt av mig. Att dra det ett varv till.
Var det inte de som ställde, det var radion som ställde frågan?
Jo, men
jag har sagt då, I refuse.
Jag hade kunnat göra en Jonas Gardell. Jag hade kunnat liksom få frågan och sen hade kunnat svara på det, säga det jag ville ändå.
Ja, det är bra. Ja, det är sant.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Okej, så killarna är... precis överallt, Maria. Fiffi-revolutionen är över. Och då vill jag bara säga, det finns ju ingen kille här som kan försvara sig. Och i den här podden...
Kvoterat bort dem.
Precis. I den här podden så roterar vi ju lite. Så att Filip Gifte Svensson har ju varit med några gånger eftersom Ida har varit ledig och rest till USA. Och jag vill bara hälsa här att Filip var ju väldigt ledsen nu att han inte kunde vara med här idag och försvara männens heder. Men om jag då återgår till mig själv som rabiat feminist. Jag tror att den här backlashen som mot liksom, feminismen och liksom, männens återkomst som den dominanta arten började... Alltså, så här, det här sker ju hela tiden, det här är liksom cirkelgång. Men det var ju väldigt stort förra året när Johnny Depp helt plötsligt blev en hjälte världen över. Och det var väldigt många kvinnor som tog honom i försvar när, i rättegången mellan honom och hans exfru Amber Heard. Och där, för mig blev det, det var verkligen, det är en av de värsta backlasher jag har varit med om. För att under rättegången kom det fram att han har ju gjort och sagt helt sjuka saker. Han kallade ju sin fru när de var gifta, citat, hora, citat, fitta. Han har knarkat vilt, han har varit liksom i princip medvetslös, han har typ så här ylat som ett djur. Och hon har behövt liksom hantera allt detta. Och hon menar ju då att han hade slagit henne, han kontrar med att hon hade slagit honom. Men liksom... den globala reaktionen var att majoriteten verkar ställa sig på hans sida och menar att hon hade varit en jävla häxa. Så att istället för, så som jag såg det, att hon faktiskt hade varit lite schysst mot sin man som var missbrukare och försökte hjälpa honom. Men då menar hon dem att hon var otacksam, en gold digger. Och så spreds det triljoner klipp världen runt som då skulle bevisa att Johnny Depp var charmig.
Och en av de som i Sverige var mest försvarade honom mest var ju den annars ganska så där hårdföra feministen Camilla Läckberg. Och jag har ni lyssnat på den här Sveriges Radios dokumentär P3 ID dokumentär om henne som den kom bara häromdagen. Då gick de runt i hennes hus. Alltså reporten, hon gick ut runt i hennes hus där på Villa Lumos. Och där hängde några tavlor som de då stannade vid. Och det var tavlor som var målade av Johnny Depp. Som hon hade... Jag fattar det som att det är så här lite kändisporträtt som han målar. Som hon hade köpt efter den här rättegången för att hon var så... Alltså hon, ja men hon kände så starkt för honom.
Mm. Ja. Och här, jag vill bara betona här att jag drar inga paralleller mellan Johnny Depp och de som vann Augustpriset. Eller finns inga paralleller mellan Johnny Depp och Jon Fosse som vann Nobelpriset. Utan min poäng är egentligen bara att med jämna mellanrum så kommer en backlash mot liksom de feministiska framstegen. Och så kommer det en drös män och är så här, nej men nu är det vår tid.
Mm. Ja, Johnny Depp-grejen var väl en väldigt tydlig backlash mot MeToo. Alltså bara rakt av. Att om man tänker så här, ja, nu ska vi lyfta upp allting som finns i offentligheten och typ livesända det inför hela världen. Vem kommer förlora på det? Det är klart kvinnorna ganska snabbt kommer förlora på det. Alltså.
Jag vill också bara lägga till att det finns ingenting av de här olika som jag har nämnt som jag är särskilt... sådär, emot det, alltså sådär, jag kan, förutom att jag, sådär, jag är inte så intresserad av Stones och sådana här uppgrävda Beatles-låtar, hur det är nu för tiden, men annars det är liksom inte en kritik av kvaliteten, utan det är av anhopningen.
För samtidigt så tänker jag nu är det som att såhär, ungliberalen inom mig vaknar och säger så här, men varför ska man kvotera ett litterärt pris? Vad är egentligen problemet att Augustpriset bara gick till män? Alltså, jag förstår det på det stora hela. Mm. Att man upplever att det är lite av en backlash då mot kvinnliga författare. Men samtidigt så sa du ju själv att liksom, det är inte någonting mot de enskilda. Så vad är egentligen, vad är det här för kommunisttänk, Maria?
ja. Nej, men det är ju liksom, om vi har August juryer och vad heter de där andra, vad heter sån där som Björn Werner var som var så jobbigt.
Jag kommer inte ihåg.
Något annat där man inte läser lika många böcker, men det var skitjobbigt ändå. Så alltså det är ju ändå en uppsamling, man presenterar en helhet. För ärligt talat, om man ställer till exempel, om man ställer så Andre Waldens bok jämte, alltså det var ju många som trodde att Hassan Khemiri skulle vinna, det gjorde han inte. Och vilken bok var bäst av dem? Ja, det kan man ju diskutera tills man blir blå, för det beror ju på vem som tycker det. Man hade ju lika gärna kunnat hävda att så Stacken som så helt och egensinnig roman som inte liknar någonting annat som jag har läst i år, att den hade ju absolut också kunnat kvalificera sig. Det handlar ju om urvalet.
Men sen, men Augustpriset handlar ju till stor del om vilka böcker som är säljbara. Mm. Och jag tillhör inte en av dem som var så jätteförtjust i hans burleska historia. Mm. Men den kommer ju sälja bra. Det här kommer ju vara liksom en perfekt julklapp. Sami Saids roman kommer ju inte att vara det. Och samma sak med Pers fackbok om Tson är ju också en perfekt julklapp. Medan Eva Exelius till exempel, som har skrivit ett helt otroligt verk som heter Vakna mitt folk om det judiska Europa. Den är ju liksom... Den är ju så här bokstavligt talat tung, den är svår att ta sig igenom, men det är ett liksom ett hjälteverk som hon har liksom skrivit som alla borde läsa. Men den kommer inte att sälja bra, så att jag tror att det är mer kommers än kön kanske.
Nej, men det är absolut. Jag fattar ju att Augustpriset är ett kommersiellt pris och att det ska krängas böcker till jul. Och jag tycker också att det finns ett värde i att det krängs böcker till jul, för man vill ju det samtidigt.
Jag vill säga en sak om Bruce Springsteen.
Det vill du alltid.
Och det är att jag tycker att han är en mycket liksom kvinnotillvänd artist. särskilt hans tidiga skivor handlar ju väldigt mycket om att så här växa upp och att fly från en liten, liksom en liten stad och att dras till risk. Och hur det kan vara någonting som liksom för en till botten av samhället. Att, att många av hans tidiga låter handlar om spelmissbruk och sådana saker. Och att liksom på ytan är det ju så här en manlig värld, det är mycket så bilar, ja, spelmissbruk är någonting manligt och så. Men om man bara liksom karvar lite under där så är det en väldigt kvinnlig erfarenhet att dras från en liten stad till storstaden och att liksom, och att det kan ha ett väldigt högt pris för en att vara en sån som gillar adrenalinkickar och gillar att liksom så här kasta sig ut. Det har ofta ett högre pris för en tjej än för en kille egentligen. Så jag,
Madonna.
Jag känner hans låtar som extremt talande till mig, därför att det här är så här erfarenheter som jag själv har haft. Men han har kryddat dem med bilar och liksom en manlig estetik, därför att jag tänker att liksom män har svårare att lyssna på tjejerfarenheter än tvärtom. Så ska man nå en manlig och en kvinnlig publik så behöver det vara en lite manlig estetik. Mm. Han är ju en extremt kommersiellt tänkande artist och har en väldigt blandad publik. Och då tänker jag att liksom, det finns väl något i det också, att så här, ja, men kvinnor läser båda sorternas romaner. Killar läser bara manliga författare, typ. Mm. Och därför så vinner alltid killarna Melodifestivalen och nu också Augustpriset.
Nej, men vi hade ju en tävling för 1000 år sedan på Sydsvenskan där vi skulle utse 2000-talets, alltså första decenniet på 2000-talet, bästa roman. Och då hade vi en jury på 100 personer runt om i landet. Kritiker, författare, litteraturvetare, etc. etc. Och då var det ju så i juryn. Man kollade, man fick välja 3 romaner var. Mm. Att kvinnorna läste både män och kvinnor, medan männen framförallt läste andra män. Mm. Buh!
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 Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En annan sak som hände det här året var ju att vi såg debatten om och attackerna mot Drag Story Hour på svenska bibliotek. Alltså när drag queens läser sagor för barn. Och jag har varit på centrum för varit i centrum för den här trenden, nämligen i Florida. Alltså centrum för trenden med politiker som attackerar HBTQ-kultur, kanske vi kan säga.
Don't say gay.
Don't say gayland. jag har varit på en liten plats som heter Brooksville. Som, det är en charmig liten stad på äventyrskusten i Florida. Där man också kan se alligatorer ibland. Och sjökor. Och även sjöjungfrur som är stadens specialgrej. De har en sjöjungfru-show som man kan gå på. Oj. Så den har också mycket fint.
Gjorde du det?
Jag gjorde det. De hade liksom en musikal av också danskt tema, H.C. Andersens Den lilla sjöjungfrun, som de gjort med då kvinnor som hade skärtar på fötterna och dansade och under vatten och spelade. Ja, det var väldigt imponerande.
Wow.
Men jag besökte också en annan tillställning som var ett sånt där beryktat skolstyrelsemöte där man röstade om vilka böcker som ska få finnas i skolan.
Wow.
Och där man då bland annat röstade bort Toni Morrisons Beloved.
Fucking cows, dreaming of rape, thrashing on pallets, rubbing their thighs and waiting for the new girl, the one who took baby Scuggs' place after Holly bought her with 5 years of Sundays. Page 19. I don't want to read it. It's too disgusting.
Det här är då en av styrelseledamöterna som läser högt ur boken. Han får dock mothugg av en förälder.
Let me choose for my own kids. People aren't reading things in context. People have been through very tough times and kids have been through so much that some of these books are actually relatable and it's got literary value to it. It's got value to it. It might go hand in hand and mirror their life.
Alltså det som händer här är man har satt ihop en kommitté av föräldrar, lärare och andra som fått läsa de böcker där det kommit in klagomål till skolan.
Vilket jobb.
Ja, det är ett helt omöjligt jobb för att det kommer in så många klagomål på enstaka böcker därför att det bedrivs liksom en kampanj utifrån. Klagomålen kommer inte nödvändigtvis från föräldrar som har barn i skolan. Och därför har man satt ihop den här kommittén och de har egentligen rekommenderat att man ska behålla den här boken. Men under mötets gång så läses det då upp stycken som bland annat skildrar våldtäkt och har snuskiga ord. Därför att ja, det här är ju en bok som handlar om hemska saker, precis som mamman där säger. Och det slutar med att de röstar bort boken, så inga barn, inte heller gymnasiestudenter, kommer få läsa Toni Morrisons böcker. Det här är intressant på många sätt, men till saken hör också att just Brooksville har en ganska rasistisk historia och de här böckerna handlar om slaveriet. Så att själva orten har tagit sitt namn från Preston Brooks, som var en kongressman som var för slaveriet och bland annat är känd för att ha slagit ner en senator med en käpp när då den här senatorn kritiserade slavägare. Så det finns liksom hela den kontexten omkring det också, men det man attackerar är alltid på de här skolstyrelsemötena det sex, inom citattecken, sexuella innehållet. Och föräldrarna eller ledamöterna i styrelserna har oftast inte läst böckerna, utan de får då från de här kampanjgrupperna skickat till sig sådana här utdrag där det är disgusting ord som de går igång på. Och sen så, ja, så tycker man att det är olämpligt för barnen och så röstas de bort.
Och det är inte så här, den här författaren fått Nobelpriset så det kan finnas ett värde i att läsa henne. Det finns inte med på kartan, eller?
Nej, precis. Det som är intressant är ju att när man gjort enkätundersökningar bland amerikanska föräldrar så finns det ändå ett ganska stort stöd för yttrandefrihet och för att barn ska få läsa en bredd av böcker och så. Mm. Men det är inte alla föräldrar som går på skolstyrelsemöten eller kandiderar till skolstyrelser. Det finns en koppling till pandemin här också, därför att under pandemin hade man jättemycket hemskolning i USA. Mm. Och det var då som den här gruppen Moms for Liberty grundades. Mm. Och de är väldigt duktiga på att skicka kandidater som kandiderar till skolstyrelser. Och även skicka in klagomål på böcker som då tas upp i skolstyrelser och där de röstas bort. Och det är en ganska snabbt växande trend. The American Library Association räknar, de försöker föra statistik över hur många böcker som utmanas i skolor varje år. Och det är den högsta siffran sedan de började räkna.
Och hur många av dem, finns det också siffror på hur många av dem som sen blir förbjudna?
Ja, dock har jag inte den just här. Men även det är fler än vad det någonsin har varit tidigare.
Ja. Det är så jävla deprimerande bara.
Jag tycker att det är intressant också därför att det är en form av liksom mjuk censur eller vad man ska säga. I år så stämde det största förlaget i USA tillsammans med Pen America och andra organisationer och några enskilda författare stämde ett county i Florida för att de har såna här regler som slår hårdare mot hbtq-författare och även mot svarta författare, menar de. Och det kommer avgöras nästa år. De menar att det bryter mot den amerikanska konstitutionen och yttrandefriheten i den. Men frågan är om det gör det, för det är ju inte yttrandefrihet egentligen att få ha en bok i en skola. Så att det blir liksom ett sätt att kringgå yttrandefriheten att man attackerar böcker i skolbibliotek. Mm. Men det har ändå ganska hårda konsekvenser för de författare som drabbas. En av dem är årets Almapristagare, Laurie Halse Anderson, som har skrivit då en av mina favoritböcker, Säg något, som handlar om våldtäkt till exempel. Hennes böcker har blivit utrensade på massa ställen. Och hon berättar att liksom, det har också tagit från henne, det sägs, säger hon, att man tjänar så mycket på att bli cancelled för att man blir så uppmärksammad. Mm. Men för henne har det inneburit att hon inte kan göra skolbesök, att elever inte känner till hennes böcker, så att hon blir inte tillfrågad om liksom att komma ut och föreläsa lika mycket. Och på så vis har hennes inkomst också påverkats negativt.
Men jag tänker, nej men det ska bli jätteintressant att se om det här liksom kommer upp i rätten. Mm. Och, för det jag har läst så tycker jag att det är liksom rätt uppenbart att det här är liksom väldigt stora inskränkningar av yttrandefriheten. Och Ron DeSantis, eller Meatball Ron som Trump kallar honom, guvernören i Florida, han har ju varit extremt drivande med massa lagar, Don't Say Gay Bill till exempel, att lärare i Florida får inte ens prata om liksom, homosexualitet grundskolorna för små elever. Och då är det till exempel så här, lärare som är homosexuella tar upp det, att men då kan inte jag egentligen berätta att jag ens är gay, för då liksom bryter jag mot lagen. Och precis som du sa, Ida, så de här utrensningarna drabbar ju framförallt böcker som tar upp hbtq eller slaveriet eller svart historia, men också aktivism. Och det är ju en väldigt tydlig liksom åsiktsstyrning av skolan i Florida, där det man gör är ju, för alternativet är ju inte ett neutralt spektrum av åsikter, utan det är ju ett konservativt moralpaket som erbjuds istället. Mm. Man har också haft erbjudit kurser i Florida som drivs av en mer konservativ tankesmedja. Så att när Ron DeSantis säger att nu så ska Florida liksom platsen där liksom, this is where woke comes to die. Mm. Och han har kallat det någon slags kulturmaoism liksom med woke-idéer. Mm. Men det är ju någon slags gammeltestamentlig bild som nu istället ska liksom prånglas ut.
Precis, alltså de ser det ju som att skolan har varit en plats för indoktrinering av barn. Och att genom att rensa ut de här böckerna så liksom befriar man den allmänna skolan från indoktrinering. Mm. Men sen en grej som också är intressant är, för jag har ju bläddrat i många av de böckerna som nu är liksom utmanade. Och en del av dem är väldigt så här ganska platta moraliska liksom berättelser om att man kan ha två pappor. Typ det finns en som faktiskt fick vara kvar i skolan i Brooksville, som handlar om två pingvinpappor som adopterar en pingvinbabys.
Ja.
En Tango Mix 3 heter den. Mm. Och den är en sån som har blivit liksom cancelled på jättemånga ställen. Men då var ett av argumentet som fördes fram av en förälder som då var för den här boken att den skulle få finnas i skolan, var att den är based on a true story. Det har hänt att två pingviner. Och den handlar inte om gay people, den handlar om pingviner.
Då är det inte lika farligt när det är små gulliga djur.
Ja.
Mm. Men det är ett tänke på just den här liksom enorma attacken emot böcker som har hbtq-tema eller att lärare då i Florida inte ens får liksom, de får inte ens prata om att det finns homosexualitet upp till en viss ålder liksom. Och då tänker jag på så här, första gången jag var i Seattle Så det finns ju enormt många hemlösa i Seattle. Det här är ju nordvästra USA. Och framförallt fanns det otroligt många hemlösa barn och ungdomar. Mm. Och då var jag på sånt, någon slags fritidsgård som skulle hjälpa dem. Och då sa de att en väldigt stor andel av dem är homosexuella. Och har blivit utslängda hemifrån för att de inte accepteras av sina familjer. Mm. Och det är, alltså självmordsstatistiken är också liksom hög. Mm. Självskadebeteende, droger etc. etc. Det kommer ju bara bli ännu tuffare.
Mm.
Och då tänkte jag också på att jag intervjuade Jonas Gardell tidigare år. Och så han kom ut med sin självbiografiska roman Fjollornas fest, där han då beskrev hur det var när han växte upp i Sverige, just att liksom, som ung homosexuell, det fanns ju inga förebilder för honom. Mm. Och för honom slutade det väldigt, väldigt illa.
Mm.
Nämligen att han hamnade i klorna på en pedofil.
Mm.
En gubbe som våldtog honom i Stockholm. Och i romanen så namnger Jonas Gardell för första gången sin våldtäktsman. Mm. Och Gardells poäng när jag intervjuade honom var ju att om det inte hade varit så tabubelagt att vara homosexuell när han var liten,
mm.
då hade han kunnat prata om det öppet och då hade han inte hamnat i klorna liksom, på en sån pedofil. Mm. För att när det är tabubelagt och hysch-hysch, då, det är då de här liksom, rovdjuren, pedofilerna och andra liksom, kan utnyttja den här situationen. Mm. Så att det som händer i Florida, alltså förutom då att prata om yttrandefrihet, så det är ju livsfarligt.
Mm.
Och vi ser det också i Sverige. Jag har sett på Facebook till exempel hur det finns liksom reaktionära kristna influencers, eller vad man nu ska kalla dem, som man nu har liksom börjat racka ner på olika böcker i liksom sexualundervisning i Sverige. Titta här, och vad är det egentligen? Och är det verkligen lämpligt att så små barn ska lära sig om snippa och allt vad det heter? Liksom? Så att det är, och plus också att vi faktiskt har politiker i vår riksdag som också håller på med de här anti-gay-kampanjerna och försöker koppla ihop homosexuella med pedofili och... Nej, det är skamligt.
Mm.
Sen så var ju Ulf Kristersson på lunch hemma hos Jonas Gardell. Så får vi se vad det leder till. Men Uffe sitter ju i knät på SD, som inte direkt har visat sig vara ett gayvänligt parti.
Men en del av tragiken är väl... Men du sa den här censuren då som smyger sig på, att det är föräldrarna själva. Liksom, alltså, i många fall att det är föräldrarna själva som genererar det här för att de då så här, typ vill skydda sina barn.
Mm.
Och att det är igen det här argumentet att vi måste skydda våra barn.
Mm.
Våra barn får inte utsättas för...
Precis, och det är ju egentligen, om man skulle så här... Jag tycker att det är den tydligaste parallellen till Sverige. För jag tror att det är en rätt lång bit kvar innan vi liksom skulle ha... Eller det kommer nog inte hända att vi skulle ha en, så här, en don't say gay-lag i Sverige. Vi har inte den synen på homosexualitet. Men vi har den här liksom den här... liksom överbeskyddande trenden gentemot barn, och pedofilskräcken finns ju också i Sverige.
Mm.
Och det är, alltså, även för liksom roten till den här rörelsen kommer ju ur, i USA kommer ju extremt kristna grupper och så vidare, men det man spelar på för att få med den breda massan är liksom, vi måste skydda våra barn mot sexualisering. Och det är ju mycket, det är en mycket mer utbredd uppfattning. Och vid det här skolstyrelsemötet som jag deltog vid, så var det den mest liksom, obehagliga scenen, tyckte jag, var när det var en kvinna i styrelsen som började attackera den här föräldern som försvarade böckerna.
Mm.
Och sa så här, du kanske låter dina barn... liksom höra på sånt här, men mina barn ska inte få göra det. Och då satt barnet till den här föräldern bredvid och liksom fick höra att hennes mamma var en dålig förälder.
Shit.
Som utsatt sitt barn för pedofili i princip.
Alltså, jag tror att det kommer hända saker, dåliga saker, vad gäller det här att Vi lånar ju så mycket dåliga saker från USA just vad gäller kulturkriget. Så att jag tror att de här hemska attackerna som har varit mot Drag Story Hour, det kommer ju bara växa. Och nu, nyligen, så var det ju en känd imam från Malmö, Salahuddin Barakat, som skrev på sin Facebook-sida: om det är homofobi att anse att hbtq-plus-handlingar är syndiga, så är i princip alla muslimer homofober. Lika lite som andra vill bli påtvingade islamiska värderingar vill muslimer inte bli påtvingade varken pride-flaggor eller pride-värderingar.
Det är väldigt svårt att förstå, hur är det inte homofobi att säga att det är syndigt att vara homosexuell?
Nej, men min poäng är helt enkelt att han... Så här, den typen av utspel som han gjorde, där han så väldigt tydligt, där han menar ju i princip att om man är muslim så måste man tycka att hbtq-handlingar är syndiga.
Och då, är han ändå en person som har varit ute och liksom försökt vara ute i skolan och sådär, och i enande syfte.
Absolut. Han
ses ju som den goda imam.
Ja, han och Moshe David, rabbinen, har jobbat i den här organisationen som en slags
Amana,
som där judar och muslimer och andra ska då träffas och mötas och samtala och sådär. Men att han gör den här typen av utspel, anti-pride, som är väldigt extremt, skulle jag säga. Det här är ju så reaktionärt. Det tror jag är liksom för att han känner att det ligger i tiden, att man kan också göra det. För att det finns sverigedemokrater och andra som har sagt liknande saker. Så då
blir det fritt fram. Liksom.
Han hakar på. Ja, jag tror han hakar på. Alltså, inte så att jag trodde att det, jag menar att Salahuddin Barakat var en liberal snubbe. Det har jag ju aldrig trott. Men nej. Bu för andra gången.
Aggression. Ja,
exakt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Jag har tänkt mycket i år på diverse teaterblåsningar. Det finns något gott med det, nämligen att jag tycker att teatern under många år har halkat efter. Att det känns inte lika så här, de är inte lika med i debatten som liksom litteraturen är, eller filmerna är, eller konsten för den delen. Jag menar, jättemånga konstnärer som har blivit så här klimataktivister, och det är alltid massa debatter kring romaner och filmer och så vidare. Men där har ju liksom teatern haft det liksom tufft i många, många, många år. Ibland så försöker de ju vara lite, liksom, säga någonting om den tiden vi lever i, eller att vara liksom provocerande. Men det är svårt, helt enkelt. Vi hade ju några guldår med institutet i Malmö, där det bara var mayhem. med liksom... Det var naket och det skars och det runkades, och det var liksom allting kunde hända, och tårtkrig och så vidare.
Då trivdes du?
då trivdes jag, ja. Även om jag förstörde ett par otroligt dyra Adidas-skor i det där tårtkriget på institutet. Men i år så har jag faktiskt ändå varit på några pjäser som är lite mer provocerande eller galna, eller hur man nu ska kalla det. Vilket jag å ena sidan är positiv till, för jag tycker att teatern måste rycka upp sig och bli lite mer angelägen och komma in i matchen. För att, men samtidigt som jag också har blivit så trött för att det är bara liksom tramserier. Exempel nummer ett. I våras så var jag och tittade på Skuld som gästspelare på Inkonst i Malmö. Det var Nya rörelsen och Poste Restante som satte upp detta. Och det här skulle då på något sätt vara någon slags performanceverk om slaveriet. För även Sverige har ju haft en koloni med slavar. Men poängen i det här verket var att vi i publiken skulle vara med och göra en ritual. Och sedan så skulle vi få kontakt med en död slavs ande.
Oj.
Det var alltså någon slags hokus pokus, new age och okultism i detta. Och det var, och när jag ställde liksom frågor om så här, vem är den här slaven? Och vad innebär det att vi ens kan få kontakt med hans ande? Innebär det då att han är fast i något slags limbo? Att han inte... Han är varken i helvetet eller himlen. Eller vad innebär detta liksom så här, teologiskt?
Mm.
Men det kunde jag inte få några svar på.
Nej.
Utan sen så skulle man då dras in i den här ritualen. Och vi skulle hålla varandra i handen. Och sedan då så frågar de så här. Är det någon som har fått kontakt?
Ja, men sluta.
Är det någon som har fått kontakt? Och då var det till slut en person som jag känner. Som sa så här. Nej, men jag kände någonting. Och då avslöjade hon i efterhand att hon hade bara sagt det för att hon fick panik av situationen och bara ville komma därifrån och tänka så här, det här kommer ju bara avslutas om någon jävel säger att de har fått kontakt med en ande. Och sen snipp, snapp, slut. Okej, nu har någon fått kontakt. Ja, nu är det slut. Och så fick vi typ en så här shot. Ja, tack för att ni kom.
Va?
Ingenting mer med det. Så att det var den ena liksom teaterfloppen.
Mm.
Den andra är ju väldigt uppenbar. Potato, potato. Mm. Deras 15-års jubileum. 100 lax. Som bara visade sig vara en stor, fet bluff.
Jag är så glad att jag missade.
Ja.
Ja, berätta.
Det här var i november.
Mm.
Då har de alltså gått ut i pressen, a.k.a. Sydsvenskan,
ja.
Och berättat att någon i publiken ska få 100 000 kronor.
Mm.
Det är lågkonjunktur.
Mm.
Det är närmaste jul. Folk är fattiga.
Mm.
Så att människor hade ju börjat höra av sig till Potato Potato och fråga om jag köper flera biljetter till den här pjäsen, ökar då mina chanser att vinna 100 000 kronor.
Ja.
Det var fruktansvärt. Och det var fullsatt på inkomst. Mm. Väldigt, väldigt många som var där. Och folk hade ju liksom tisslat och tasslat ända sedan det här kom ut.
Mm.
Någon kan vinna 100 lax. Så hade folk börjat prata, tänk om jag vinner och vad ska jag göra med pengarna? Och sen var det väl några som tänkte så här, nej, men det är klart, nej, det kanske bara är lurendrejeri liksom. Och sen då när publiken har satt sig, då finns en bar på scenen då, som är öppen under hela tiden. Så hör man i högtalarna så här, dun dun dun, föreställningen är inställd.
Nej.
Och så sitter man där och på scenen så finns det ett långt bord. En vakt har kommit ut och ställt ut en sån attachéväska i metall. En sån som man har i filmer när man fraktar.
Där ligger sedlarna.
Alla tänker så här. Där ligger pengarna. Och här är vakten som ska se till att ingen snor dem.
Mm.
Men nu har de ju sagt till högtalarsystemet. Föreställningen är inställd. Så man bara sitter kvar och väntar och tänker så här. Är det inställd på riktigt? Ja, men då har de ju bara öppnat dörrarna så skulle man få tillbaka biljettpriset.
Mm.
Baren fortsätter vara öppen. Folk börjar dricka mer och mer och mer. Det är ett jävla spring i baren. Och jag ska erkänna att jag och mitt sällskap drack några enheter. Det gjorde vi. Sen så fortsätter de i högtalarsystemet. Föreställning är inställd på grund av cancer. Föreställning är inställd på grund av ekonomiska krisen. Massa olika saker. Och det som händer blir någon slags flugornas herresituation. Där den mer och mer förfriskade publiken försöker då att ta den här väskan. För att de tänker att det finns ju 100 000 kronor i den här lokalen.
Mm.
Så de försöker ta den från vakten. Och han håller på att putta bort folk och skydda liksom väskan.
Mm.
Och sedan börjar folk leta sig, finns pengarna bakom ballongerna? Folk försöker gå liksom backstage. Och någon ropar ut så här, om jag vinner pengarna så är det liksom, jag bjuder alla på en barrunda. En kvinna skriver, om jag får pengarna så ska de gå till Läkare utan gränser i Gaza.
Mm.
Och folk bara dricker mer och mer och mer.
Mm.
Och sedan efter om du har en timme eller 90 minuter, så är det slut på riktigt.
Mm.
Och då har den här stackars vakten försökt mota bort liksom fulla kulturmänniskor. Och de har också öppnat väskan och visat så här, det finns inga pengar. Och sedan så kommer det fram, ingen fick ett skit.
Nej.
Allting var bara en PR-bluff.
Mm.
Och sen var det en av de konstnärliga ledarna som sa det att vi bjöd på en, temat blev istället inställd show, tomhet och grusade förväntningar. Och på något sätt så försöker de få det här till att här skulle man då till exempel få sig en tankeställare kring varför går man dit, pengars värde. Men i själva verket så har de bara lurat alla de här människorna, och det är sånt förakt tycker jag mot publiken. Jag har alltid gillat Potato Potato. Jag har sett jättemycket av det de har gjort. Jag tycker det har varit en väldigt bra teoretisk nivå kring deras verk. Mm. Men det här var bara föraktfullt, skräpigt, slött, tamt. Bu, bu, bu. Mitt tredje exempel på liksom en teaterbluff är ju pjäsen De skamlösa på Stadsteatern. Där det var en dansk regissör som heter Tue Biring. Där han då ville prata om liksom problemen med så här woke och trygga rum och liksom rakare uttryck. Man får ju för fan inte säga någonting i det här jävla skitlandet. Så, här.
Mm.
Så att då skulle det, då hade han ett alter ego i den här pjäsen som bland annat då spelade av Erik Olsson, som dansade ut på scenen i blackface i någon slags afrikansk dress, typ inköpt på Buttericks. Mm. Dansar ut på scenen och sedan dansar, som det står i manus, typ afrikansk dans några sekunder.
Riktigt danskt. Ja.
Ja. Och sedan tvättar av sig det här och säger så här, nej, men vi är självklart inte för, liksom, som man fattar, de ska inte vara för blackface och så vidare. Men liksom, andemeningen i den här pjäsen var ju att man, det har blivit för ängsligt, att det finns någon slags woke-tyranni som liksom vaktar på vita manliga regissörer till exempel, och att man inte vågar ta upp svåra saker på teatern längre för att då kanske man får liksom kritik av Black Lives Matter eller vad det nu kan vara. Men poängen med det som, men floppen bestod av att man hela tiden satt och väntade på så här, ja men vad tycker du då? Mm. Vad är det du vill säga som du inte får säga?
Bara säg det.
Ja, kom igen då.
Ja.
Inte ett skit.
Oh my God.
Ingenting. Mm. Och då satt jag där i publiken och tänkte så här, dansk jävel. Här kommer de, här importeras de, regissörerna.
Från att de ska vara lite frimodiga.
Exakt. Och sen så
levererade han inte danskt. Inte.
Nej, han hade förvisso, det han gjorde, det var att ställa fyra citat vanliga människor på scenen. En skulle vara muslim.
Mm.
En kille satt i rullstol. Mm. En tjej var liksom feminist och pratade om så här kroppsfrågor. Och sen var det då en sverigedemokrat.
Mm.
Som då ville så att säga nyansera bilden av Sverigedemokraterna. Och det var honom vi skulle känna med.
Mm.
För att han kände att det fanns så mycket fördomar om honom.
Mm.
Så att, då känner man att det är det hela den här danskpjäsen liksom landar i.
Mm.
Att vi ska liksom tycka synd om den här Sverigedemokraten. Och bland annat då så sa han så här: SD är det parti som jag tycker står mig närmast, värnar om de äldre och sjuka. Och inte som de andra partierna som skänker bort stora pengar till andra länder och till illegala hubba-bubba-invandrarna som bara begår brott när de kommer hit.
Mm.
Men jag är nog den enda här uppe på scen med min politiska åsikt, skulle jag tro. Slutcitat. Det den här danska regissören då har missat, det är att SD är ju inte längre ett marginaliserat parti.
Nej.
Utan de ingår ju i Tidöpartierna.
Mm.
Och vi får ju exempel på det vecka efter vecka efter vecka.
Mm.
Hur de faktiskt kan kontrollera regeringspolitiken.
Mm.
Nej, och jag bara kände så här, ja, men ut med språket, dansk regissör. Vad är det du vill ha sagt då? Jag tror att vi alla i den här podden känner ju människor som inte tycker som vi.
Yeah.
Jag har jättemånga assyriska släktingar. De är homofober, yeah, de är rasister. De säger massa grova saker. Mm. Vi kan prata med varandra. Men det är inte så att någon av oss ändrar åsikt för att, nej, vi samtalar med varandra.
Det smittar inte.
Nej, och då kan jag tycka att den här danska regissören, att de, det finns någon slags övertro på samtalet över gränser.
Ja.
För att han hade något exempel, han hade tuttat ihop någon så här, liksom, Trump-anhängare i USA med någon som var, var det transperson i Sverige. Åh, det var så fint möte. Trump-anhängaren grät. Och, ja, men han slutade väl fan inte rösta på Trump för det. Liksom.
Aggression.
Men det finns hopp vad gäller teatern. Och det är att i vår så sätter Helsingborgs stadsteater upp Riket.
Nej!
Ja. Och Lars von Triers episka tv-serie sätts för första gången upp på en svensk scen. Och jag kommer att sitta i salongen och njuta av det här. Särskilt när Stig Helmer säger
Dansk jävlar!
Ja, det var Grävbot Skånes sista avsnitt för i år. Klippen i avsnittet kommer från Hernando skoldistriktets hemsida hernandoschools.org, och låten som spelas är såklart Born to Run med Bruce Springsteen. Producent för den här podden är Gustav Wittén. Jonas Kanje är ansvarig utgivare, så vi får väl önska gott nytt år då.
Gott nytt år.
Gott nytt år.